Då ska ni vara välkomna till det fjärde avsnittet av Vikpodden av VLT. Jag sitter som vanligt med våran stabile försvarare och lagkapten Oliver Bonde och våran spelförande center, Micke Norén. Tycker ni om era roller?
Låter alldeles utmärkt. Du vet ju Peter, vi spelar innebandy, att jag var otroligt spelförande.
Det var det jag tänkte. Oliver känns som en trygg utpost tillbaka som kan...
Det var det jag var när jag spelade hockey.
Ja, ser du.
Sarg ut.
Sarg. Bra. Hörrni, vi spelar in här klockan cirkus 10.30 på måndagen är det väl. Jag är så trött nu med småbarnens alla sjukdomar så jag glömmer knappt vilken dag det är. Och... en bomb, tror jag. Vi får se vad ni tycker. Har precis briserat. Så det blir en nyhetspodd här. Väldigt aktuell att Patrik Zetterberg, sportchefen i Vik, har fått lämna. Tränarna sitter kvar. Som vi har förstått, det första som har klubben har skickat ut här så är det endast Patrik Zetterberg som det berör. Och jag tänkte bara lite kort från det vi förstår då, från det som har kommit ut är att man för samtal med nya sportchefer löpande. Man har ingen ny sportchef klar och man säger också gällande om det kommer ske fler förändringar att likt alla förändringar vi genomför kommer vi analysera utfallet av dessa och löpande göra en bedömning om vi skapat önskad effekt eller om vi behöver genomföra fler förändringar. Tolkar det då som att man sitter just nu lugnt i båten med den här förändringen att man byter ut Patrik Zetterberg mot X. Vi vet ju inte vem som kommer. Reaktioner, det har ju precis kommit den här nyheten, ska säga det nu. Så att det är ingen förberedelsetid överhuvudtaget utan Oliver går rakt in på första känslan.
Ja, första känslan är att det blir lite stresspåslag när jag kommer så nära in på. Särskilt mig som har stressat hit med tågstyrd också. Men jag... är förvånad. Jag är inte förvånad att man gör förändringar alls. Och kanske ska man inte vara förvånad över att Patrik Zetterberg får gå heller. Men jag är förvånad över att det bara blir Patrik Zetterberg som får gå. Om jag uttrycker mig så. Jag trodde kanske att skulle man bara plocka en så skulle man börja med tränaren. Och vill man förändra helt då ryker ju både tränare och sportchef såklart. Därför är jag kanske förvånad över att man börjar i den ändan. Inte helt säker på att det behöver vara fel för den sakens skull. Men förvåning är väl liksom den främsta reaktionen.
Mm. Vi ska prata om varför, men jag ska ta Mickes första reaktioner. Är du förvånad att Patrik Zetterberg får gå?
Jag är inte förvånad att det hände någon sån här stor grej. För det har ju varit riktigt bedrövligt och det har ändå gått halva säsongen. Och trenden på nyförvärven har ju tyvärr varit negativ efter att han började väldigt bra som sportchef. De första åren tycker jag. Jag hade ju väldigt koll på det där och betygsatt en ny förvärv. Men tyvärr hände någonting för 2-3 år sedan att det började ploppa in lite för stor andel sämre. Så jag är egentligen inte förvånad så.
Och att det sker nu. Vad tänker ni om tidpunkten att det sker mitt på säsongen för en sportchef?
Det är ju jätteviktigt nu för lagarna sätts ju till stor del inför nästa säsong redan nu. På lite tillspetsat. Så att det är ju nästan lite sent ändå, höll jag på att säga. Men det är ju helt rätt att ska man göra någonting som är absolut nu med sportchef.
Just sportchefer är ju luriga på det sättet. För en tränare är ganska lätt att känna att ska man byta tränare optimala tillfället är såklart mellan säsongen när det finns ett stort glapp där. Men det är mycket, mycket svårare tycker jag att pinpointa när det är bäst. Ja, men att byta sportchef, hitta en ny sportchef. SSK fick ju in Emil Georgsson. Ja, men inför den här säsongen, han har ju löst det bra ändå om man säger. Men jag är nog inne på det som Micke är inne på här att optimal tidpunkt på ett sportchefsbyte kanske är nu just eftersom att det sätts trupp till nästa säsong i detta nu egentligen.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Mm. Innan vi diskuterar lite Zetas eftermäle och varför han så får sparken så om ni ska gå in i då styrelserummet här, varför har man valt den här lösningen att sportchefen får gå och tränarna får stanna? Oliver, hur tror du att de har resonerat?
Vi pratade om det lite här innan och det var väl egentligen du Micke som sa att en del av det kan säkert handla om att man vill att den nya sportchefen ska få sätta sin prägel även på tränarposten, så att man inte byter tränare nu så kommer in en ny sportchef bara någon månad senare med en helt annan filosofi än den tränare man har plockat in. Man kanske låter den nya, kanske vill tillsätta en ny sportchef, låta honom utvärdera Pannanen, Fagerlund, Nordmark, alla tre egentligen, och sen bestämma sig för, vill jag gå med det här teamet, tror jag fortfarande på det här teamet, eller har jag en helt annan väg som jag vill gå?
Vad tror du, Micke, varför har man valt just den här lösningen?
Jo, men det är precis som vi pratade om här innan sändning, precis som Oliver säger, att man vill ju ge nya sportchefen så mycket möjligheter som möjligt. Helt enkelt. Jag tror inte det är krångligare än så, helt enkelt.
Men i normala fall kan det ha någonting att göra med också att hade man haft en tydlig kandidat på tränarposten, ja, då hade man kanske redan gjort det här när man träffade Håkan Åhlund, även om det inte hade blivit honom. Så att, är det det som spelar roll? Tror ni att man hade bytt tränare också om man hade haft en tydlig kandidat? Eller tror ni fortfarande att man ville att sportchefen skulle få ett finger med i det spelet?
Det är jättesvårt, men jag tror mycket har att göra med just nu är det svårt med tränarbyten mitt i säsongen, för det är som begränsad marknad. Jag tror mycket handlar om att till nästa säsong finns det en otroligt mycket mer rikare flora, eller vad man säger, och leta upp tränare. Ska man hitta någon tränare nu så måste, är det förmodligen någon som är lite andra sortering, man får lite elak, som man måste då få in på ett ettårskontrakt också, så det kan vara lite svårare.
Men vilken förändring, jag menar, nu byter man ju inte det som händer i båset eller på isen. Nu pratar man om nyförvärv här, så att vi kan väl räkna med att det kommer nyförvärv, men den marknaden är ju inte heller supervass, om vi säger så, just nu spelarmarknaden. Så att man byter ju inte det som är närmast isen, så att säga. Vilken effekt här och nu? Jag menar, Vik ligger ju, vad ligger man, 5 poäng ifrån negativt kval. Så att det är ju inte så att man ligger och simmar tryggt i mitten och kan liksom börja sakta men säkert. Man måste ju rädda den här säsongen också. Vilken effekt kan det få att byta sportchef då på det som händer på isen?
Nej, det är därför det förvånar mig att man enbart väljer att byta sportchef, och därför som efter matchen mot Björklöven skrev en krönika om att jag tyckte att det var dags för tränarbyte, för att det är givetvis så att ett tränarbyte är det som får absolut störst och tydligast effekt på det som händer på isen. Vi kommer inte se annorlunda ut på något enda sätt egentligen när man tar sig an Modo i mellandagarna och vilka fler lag man nu har där, jag minns inte. Det är samma tränare, det är samma spelare. Det här gör ingen skillnad på det sättet, möjligtvis att kanske kan du få in någon slags ny energi, men jag vet inte hur mycket ny energi det ger att någon som inte jobbar med spelarna på isen i båset på det sättet försvinner. Så att jag har svårt att se att det ska ge en omedelbar effekt på det sättet.
Mm. Så du, kan det få en effekt på isen med en ny sportchef? Eller kanske spelarna känna av att nu har vi ändå gjort någon förändring?
Ja, men det kan ju vara så att på något sätt är det ändå en form av förtroendeförklaring för Pannanen och tränarteamet från styrelsen. Och då kanske man tar bort ett orosmoment att nu vet vi, det är det här som gäller. Vi kan ta och vänta på någonting. I alla fall, sen kan det hända någonting ändå, men just nu så tror jag... Nej, men nu vet jag, det är Pannanen som gäller.
Och jag tror också att man kanske kan förmoda att det betyder att det finns ett stort förtroende för Pannanen i spelargruppen fortfarande. Att styrelsen på något sätt, såklart, nås av spelargruppens känslor i det här också. Att, jag skulle tro att det här betyder också att spelarna är fortsatt ganska mycket bakom sin tränare.
Mm. Sen kan man ju spekulera också att, för man avslöjar att man har ju dialogen med sportchefer, och jag antar att det kan ju vara relativt nära när man ändå säger så. Och att man gör det här beslutet, att man känner så att det kan bli en paketlösning. Jag vet att den här nya sportchefen har liksom tränarteam som den jobbar med, försöker få loss på någon vänster. Grov spekulation här att det kan komma.
Det kan komma fler nyheter.
Och sen på tal om det vi pratade om innan här, vilken direkt effekt det kan ge. Vi vet såklart inte vad som händer liksom i tränarrum och sånt där. Det kan ju mycket väl vara så att Pannanen och Zetterberg har ganska olika filosofier om hur det här laget ska ställas upp och spelas, som man liksom har slitits mellan här under hösten. Det vet vi inte. Sånt kan också finnas, och då skulle ett byte av sportchef kunna ge effekt på isen också, om det innebär att Pannanen mer får styra i sitt håll. Det här är också såklart spekulation rakt av.
Man har ju svårt att se att Thomas Pannanen bara skulle vika sig för att ta ut ett lag utifrån vad sportchefen vill. Men vi kan ju såklart inte utesluta det. Alltså jag tror ändå Thomas är ganska tydlig med att det är han som tränar och så han som tar ut laget. Men visst, skär sig det mellan sportchefen, och jag tror också att Zäta är inte heller en sportchef som liksom håller sig långt ifrån det som händer på isen. Han är ju nära tränarna och nära i det där omklädningsrummet, så skär det sig mellan sportchef och tränare. I Vik när de ligger så nära varandra som de gör eller har gjort.
Ja, och skurit sig, det har det ju såklart gjort på ett sätt när det kom ut att man hade träffat Håkan Åhlund. Där är ju den relationen såklart i någon mån förstörd. Den kommer ju aldrig kunna gå tillbaka till vad den var innan. Sen i vilken grad det påverkar liksom annat runt omkring än just den personliga relationen, det vet vi såklart inte. Men det är ju givetvis så att den relationen är inte samma sak efter att den nyheten kom ut som den var innan.
Nej. Och en annan sak på samma tema var ju de här ryktena från Sanny Lindström på Expressen. Han påstod att han hade jättebra källa att Zetterberg anlita Nordmark utan att förankra åt pannan speciellt mycket överhuvudtaget. Och många som har tittat på båset har ju, jag vet inte hur det tycker jag är lite intressant, hur egentligen coachsammansättningen är nu. För Nordmark var ju ändå Zetterbergs kille, om man nu får säga så. Mm. Det tycker jag är spännande att följa. Vad kommer hända där? För det tycker jag är väldigt ovisst.
Jag stod ju i fotobåset under första perioden mot, kommer inte ens ihåg vilka de mötte i fredags, Björklöven. Och kollade väl lika mycket in i båset av liksom nyfikenhet som jag faktiskt fotade. Och det som slog mig är att Robert Nordmark är enormt aktiv i sin coaching på ett sätt som kanske Pannaren och Fagerlund inte är. Han ropar till spelare ute på isen och liksom nästan coachar spelare ute på isen, att snacket kommer från båset. Han var framme 2-3 gånger bara i den första perioden och liksom visade saker för Liam Dover Nilsson på tavlan. Så snabba detaljer dit liksom mellan att han coachar in backar, dit rita upp något snabbt vidare till backarna. Så mycket, mycket tydligare aktiv liksom detaljcoaching än vad jag har sett och upplevt tidigare i Vikbåset med Nordmark.
Mm. Får jag fråga då, Oliver, det är väldigt intressant att du säger, hur du upplevde relationerna mellan de tre coacherna, liksom hur den dynamiken?
Jag såg att det skrevs om det där. Jag kan inte påstå att jag upplevde att det ska vara något frostigt liksom i den relationen, utan att det på vissa tv-bilder ser ut som att Nordmark kör och de andra vänder honom ryggen. Det upplevde inte jag att det var liksom en grej nere i båset. Så jag tror mer att det handlar om olika coachstilar. Nordmark är väldigt högljudd, väldigt energirik i båset på ett sätt som Pannanen och Fagerlund liksom i sin natur kanske inte är.
Jag skulle bara vilja stryka under den då som jag var inne på. Jag är ändå fortsatt liksom kritisk mot coachningen av laget på många sätt. Så att jag är fortsatt liksom skeptisk till Pannanen och det här med disciplin. Och så jag antar att Patrik Zetterberg han tänker väl lite så också. Att det var lite så här suspekt. Så att jag tycker det har varit fel på många. Nu blir det lätt kanske att kasta skit på Zäta. Och han har gjort många för dåliga värvningar på sistone. Det är ingen snack om det. Men jag tycker också förvaltningen av spelare har också varit svag. Det tycker jag man kan stryka under.
Ja, finns det några exempel på lag som går så här dåligt och behåller tränare och gör andra förändringar? Det känns som att det är en naturlig del att liksom, går ett laget så här spas dåligt, då är det tränaren som får ryka. Men ni kanske har andra exempel på att det inte alltid funkar så. Men man är ju ändå förvånad att jag menar, det är en SHL-satsning som är liksom 5 poäng ner från att åka ur och tränaren sitter kvar.
Generellt så är det väl så nu, jag vet inte på rak arm, men att tränarbyten sällan ger jättebra effekt under säsong. Utan att ofta när ett lag hackar och det börjar prata om tränarbyte, så tycker jag ofta att man ser att det faktiskt betalar av sig att lita på sin tränare och behålla sin tränare jämfört med att byta ut sin tränare. Ofta
men det brukar väl ske ändå?
Det brukar absolut ske. Det brukar alltid ske. Eller alltid ska jag inte säga. Nästan alltid. Men ofta tycker jag kanske att man snarare ser att det lönar sig att behålla sin tränare.
Mm. Tycker du att det är rätt med tanke på det då? Eller vad tycker ni om beslutet? Du har ju skrivit redan.
Jag har redan skrivit att jag tycker att man borde byta tränare. Ja. Men då var en del av min utgångspunkt i det var ju att man också behövde byta tränare för att kunna utvärdera det faktiska jobbet som Patrik Zetterberg har gjort i sitt lagbygge. För det tycker jag är svårt just nu. För som Micke säger, laget som Zäta har byggt, alla ser att det inte är bra bra nog. Men jag tror också att ganska många, eller ja, i princip alla, håller med om att det som väl finns på isen får man heller inte ut max av. Nej. Så det gör ju att jag tycker att det är svårt att utvärdera exakt hur dåligt jobb Patrik Zetterberg faktiskt har gjort. Sen finns det alltid en, ja, men, så, som vi är inne på, anledningen till varför man kanske väljer att gå den här vägen i första hand. Jag vet inte om jag kan säga varken att det är rätt eller fel att Pannanen får vara kvar här och nu. Viktigast nästan var, i läget som Vik var, det är att man överhuvudtaget gör en förändring. För folk började tappa tron.
Håller du med om det, att det var förändring, någon förändring som var det viktiga, inte exakt vad det blev? Eller
tycker ja, du? Men total... Produkten har ju varit för dålig, alldeles för dålig, och det har ju varit flera års tid tycker jag. 18-19 var en jättebra säsong, sen tycker jag att det har varit mediokert både från tränarhåll och sportchefsroll, och blivit liksom sämre per budgetkrona, och det, så får du inte bara. Så det är ju helt givet att det var, det är tvunget att göra stora förändringar. Men jag tror också att det är väl lite sådär, Zäta hade väl lite otur med Kalle Östman, för jag tror det här Blake Spears offensiva flopp blev, vad säger man, the straw that broke the camel's back. Jag hittar inget bättre på, ursäkta när jag pratar engelska här. Jag hittar inget bättre, vad säger man?
NHL-podden blev det här.
Ja, vad säger man på svenska?
Ja, men det var väl det som fick bägaren, var det där redan, menar du att det var där?
Ja, men jag tror det, att han, för det fick ju inte bli fel. Nej. Med den här ytterligare en center, och det blev fel. Och om nu jag ska vara jättebesserwisser, jag tittar på 5 videomatcher med Spears. Och jag var relativt så här osäker redan då. Han visar ingenting om de där matcherna som visade att han hade något. Och just det här nördiga och sitta och titta på video 5, 10, 50 matcher med nyförvärv. Vad jag har hört, så andra sportchefer är lite mer nördiga. Och jag tror till slut föll han på det. Och han tog in Max Strömberg Melin för sent, om man ska vara efterklok. Han skulle ha behövt satsa på scouting och byggt upp en sån organisation tidigare. Så
att han fick träff där 18. Det kanske var det som gjorde att han blev självsäker.
Ja.
Började gå på känsla. Han litade på sin magkänsla.
Ja, delvis kanske. Men jag är också inne på det mycket. Så att just att Kalle Östman försvann. Det gör enorm skillnad. Alltså, en Kalle Östman i det här laget, så tror jag att det direkt är ett helt annat lag. Och jag tror också att Kalle Östman inte kom in, fick kanske följdeffekten Zachary Salminen hamnade här istället. Att man fick in en spelfördelad typ i Salminen då istället. Så att Kalle Östman inte kom in kanske både fick hit Salminen och fick hit Blake Spears. Och båda de två blev ju inte alls lyckade. Så att det är klart att laget han har satt ihop är för dåligt. Men smällen att bli av med Kalle Östman är ju så enormt hård.
Och sen var det också så, om man nu ändå ska försvara Zäta. Jag tycker man ska ha en ganska bild. Jag vet också att han var ju extremt nära att värva Scott Pooley. Och i princip var väl Pooley klar, men då stack Kent in mycket, mycket mer pengar. Och även om jag var skeptisk till Pooley på försäsongen, så är det ju en målmaskin. Och vi fick Salminen istället för Pooley. Så det är lite små marginaler hit och dit också. Om man ska, det är ju faktiskt så i sportens värld. Det är en klyscha, men det är sant.
Ja, vi kan fortsätta med Zätas eftermäle, men jag tänkte bara ändå fortsätta lite med att Pannan är kvar. Jag hade väl mer förstått det om han hade varit i någon slags trygg ingemansland och man hoppat på en sakta men säkert jobba sig uppåt. Men jag menar, ser man till vad som har hänt nu den här säsongen, halva säsongen är spelad, man har 18 poäng upp till topp 3, visserligen bara 5 poäng upp till topp 6 då, som verkar vara målsättningen i klubben i alla fall, att ta sig till slutspel. Det gör man ju under topp 6 också, så där ligger man ju redan nu då, men man är ju också då 1 poäng ner till att missa slutspel och 5 poäng ner bara till kvalplats. Och senaste poängsnittet, de senaste 15 då, som man förlorar mot Södertälje, är liksom under 1 poäng i snitt. Tar man, det är det jag menar, att man sakta vill hitta en förändring. Man är ju i en position där man faktiskt är ganska nära under. Nu blir det, som vi sa, ingen förändring som är direkt ner mot på isen. Om det inte kommer in några riktiga spetsvärvningar här på kort tid. Tar man inte ändå en risk att man... Det kan få effekt med sportchefen. Patrik Zetterberg har inte gjort ett bra jobb här på slutet. Det är kanske ingen konstig beslut som jag konstaterat. Tar man inte någon risk som klubb att bara fortsätta? Som Oliver sa, det kan vara samma lag och exakt samma manskap i båset när säsongen startar. Det är nu man har chansen att göra den här förändringen.
Jo, men jag håller med dig, men... Det mest ideal hade ju varit att ha en superbra ny tränarkandidat, ett nytt team kanske, med Nordmark kvar eventuellt. Men så ser verkligheten uppenbarligen inte ut enligt Wiks bedömning. Och man tror ändå mer på att snabbt få in en sportchef som kanske... Det kanske finns något som lurar i vassen där, en lösning. Nästa vecka kanske bara snöras ut ett nytt besked som kanske förklarar det här lite mera. Att man kanske är egentligen jättenära en ny sportchef.
Och så låter
man den sportchefen presentera lösningen framåt. Men det är ren spekulation.
Ja, så kan det vara. Ja, för jag tänker att det kan inte bli så mycket sämre. Det är ju fritt fall, kan man väl kalla det här. De har ju knappt tagit en seger på de, var det 10 senaste eller vad det är.
Ja, nej, men så är det ju. Men ja. det är nog som Micke säger, att anledningen till att Pannanen fortsatt sitter kvar, för man har ju uppenbarligen undersökt att byta ut honom, är att man inte har kandidater som man tycker är bättre och som man vill gå med. Jag propagerade ju min krönika i fredags här för att man ska ta in liksom en räv som bara ska rädda säsongen. De kanske inte finns, de rävarna. Det vet vi ju ingenting om. Kanske inte finns den typen av tränare som är redo att bara hoppa in och nöjer sig med säsongen ut. Så att förmodligen så ligger en hel del i att det finns fortsatt inga kandidater som man är nöjd med.
Och även om det inte finns ett till längre uppehåll då, så ja, det går väl att byta tränare om det ser riktigt pyrt ut även i slutet på säsongen. Men det är klart att man vill ju hellre ge en tränare en halv säsong än 10 matcher och rädda kontraktet. Så att där får man hoppas att man inte hamnar då, för att då blir det ju riktigt svettigt.
Och samtidigt, man har ju sett en sena tränarbyte. Peter Arns fick lämna Brynäs, så de räddade sig kvar. Och Timrå bytte väl ut sin, den här Fredrik Andersson, höll jag helt ute och cykla. Mm. Väldigt sent.
Stämmer.
Så att ingenting är omöjligt.
Nej, nu är vi verkligen att man målar upp ett svart scenario. Men som det ser ut just nu med poängsnitt och annat, så går det ju inte att liksom helt bara undvika den tanken. Om man går tillbaka till Patrik Zetterberg, vad han har gjort för klubben. Tror ni där, han satt ihop, hur ser ni på de första åren? Han satt ihop laget som tog sig upp till Hockeyallsvenskan, han satt ihop laget som tog sig, gjorde sin bästa säsongen hittills då i Hockeyallsvenskan. Vad var Patrik Zetterbergs styrkor, om vi börjar där, som gjorde att han fick ihop det här laget? Och vad gjorde han bra där som inte har funkat efter det? Är det att han skulle ha fokuserat mer på de här svenska spelarna som han fick träff på med Östman och hemvändarna i Zetterberg och Frycklund? Och sen när han gavs ut på marknaden, eller i världen höll jag på att säga, då har det väl inte riktigt fungerat. Leduc är ett undantag och något till. Men det är väl framförallt de utländska spelarna som han har gått bort sig på.
Absolut, för jag tycker ändå han har varit ganska bra på att värva svenska spelare. Nu skjuter jag lite från höften här. Han har ju bra hockeysens, så tycker jag. Att han är, och han har inte krånglat till det. Han har tagit hem Frycklund, Zetterberg, som ändå var bra. Han plockar Östman från en fjärde line i Västervik. De har spelarna han har sett. Men just det här jobbet och scouta importer har ju brustit. Och det går ju inte, för det måste man ju lyckas med. Det är en sån otroligt viktig del. Jag tror inte han har riktigt haft den nördigheten, som sagt.
Mm. Och sen ska man ju också ha med sig att de två första säsongerna i Vik skilde sig på många sätt ganska mycket från det jobbet han förväntas göra nu när han ska bygga en SHL-kandidat. Året i Hockeyettan, jag tror kanske inte att Vik var rikast budgetmässigt i Hockeyettan, men man var där uppe och framförallt så var man ju det stora namnet, så att man hade förmodligen lätt med Hockeyettan-mått att locka till sig bra spelare. Mm. Första året i Hockeyallsvenskan, inga förväntningar. Man kan prata om skicklighet i scouting, man kan kanske prata om lite flyt, att en sån som Samuel Ehr, som visade sig vara en av Hockeyallsvenskans bästa målvakter någonsin, för det tror jag absolut inte att Patrik Zetterberg hade förväntat sig när han hämtade in Ersson egentligen som backup till Marcus Dahlbom. Och ska vi vara helt ärliga, så är det ju så att utan Ersson så kommer inte det där laget topp tre. Då är man kanske ett mittenlag på sin höjd, så bra var han ju. Så att sådana små grejer kan ju också vara skillnaden. Men som vi har varit inne på nu, att en rätt center hade kanske gjort stor skillnad för det här laget. Rätt målvakt säsongen 18-19 gjorde en jättestor skillnad för det laget.
Och missbedömde med marknaden också, som han erkände efter förra säsongen, att han, det här med att gå in med en tunn, en liten trupp och sen då spetsa truppen efterhand, upptäckte han själv att det var inte så enkelt att göra det. Och då, därför var ju de här värvningarna inför säsongen så extremt viktiga nu då.
För det har ju blivit en stor skillnad. Hela spelarmarknaden har ändrat sig ganska drastiskt på 2-3 år här. Och kanske har Zäta inte riktigt hängt med i det. För lönerna i AHL och East Coast Hockey League, de här, har gått upp väldigt mycket. sådana importmarknaden är otroligt skral, så du måste lägga ännu mer krut där på scouta för de få som finns.
För det finns ju uppenbarligen. Andra klubbar får ju fullträff.
Ja, precis.
Fullständigt. Björklöven är ett sådant exempel på sina värvningar.
Ja.
Och där är ju pengamässigt nu Vik också, så de borde ju också kunna göra de här fullträffarna. Mm. Det är ju anmärkningsvärt om man jämför skillnaden mellan nyförvärven i Vik.
Men jag pratar med folk i branschen, jag säkert tjata om det förut, men Emil Georgsson som kanske är den bästa importvärvaren som någonsin har funnits, och Per Kente, de två. Ja, tjatigt men extremt nördiga. De sitter och tittar video hela tiden och deras kontaktnät.
Men hur tror du det, eller kontaktnätet, eller vad tror du?
Ja, det är ju en kombination såklart, men du måste ju vara extremt nördig. Och en sak som slog mig, ett uttalande som Zetterberg har gjort flera gånger, det är att, det vet jag att han har sagt till sponsorer och andra, att det handlar egentligen bara om pengar, har han sagt. Och jag tror det är lite så här farlig inställning att man köper in dyra spelare som Salminen och så här, och man, då tror man och tycker kanske med en viss fog att de är så skickliga, de ska kunna lösa det. Men tyvärr, det är inte riktigt så, utan det räcker liksom inte bara kasta pengar. Nu det spetsar till det, men han har faktiskt sagt så, Zetterberg, flera gånger. Jag vet att folk har liksom
det är intressant att han har sagt så, för jag har aldrig hört honom säga så. För att Vik var ju ganska tydlig när man gick ut med satsningen för, jag menar, 1,5 år sedan nu, att man måste överprestera sin budget för att gå upp. Man kommer inte vara störst i hockeyallsvenskan någon gång. Så ur det perspektivet så är det intressant att Zetterbergs syn på det har varit att det handlar om pengar och inte att liksom...
Ja, nu kanske jag spetsar till det där om Zäta lyssnar på det. Det blir som kanske taget ut tillsammans. Men någonstans har det funnits lite det där, tror jag kanske.
Ja, för att de värvningar som man har fått in, då har det ju helt enkelt varit, när man har pratat med Patrik, att man tror på det här Vik-konceptet och man tror på det vi gör och att man har haft bra möten, att liksom Thomas har varit en så bra person och sålt in Vik och sådär. Det har ju sällan låtit att vi liksom... Det säger man kanske inte utåt, men vi betalade mest. Utan det har ju allting, vi har ju fått att låta som att så här, andra kunder har betalat mer.
Mm.
Men vi har fått de spelarna man har fått då, såklart. Att man har, och det, så måste det väl också vara när man inte har den största budgeten, såklart. Då måste man ju kunna sälja in någonting annat. Eller kanske satsa mer pengar på spetsspelarna och mindre på de andra. Har man byggt laget fel så mycket, så är det för en jämn trupp. Borde man ha tydligare roller med att kanske betala mer för att få de här spelarna som man har missat då? Eller
man har haft lite otur också, att en sån som Daniel Gunnarsson trodde ju alla att han skulle bli en total härförare, både offensivt och defensivt. Jag kommer ihåg, det var någon Leksing, någon väldigt känd, Thomas Johansson, eller var det inte, det var någon annan liksom, som sa, nu har Vik, när Gunnarsson kom in, det är som överlägset allsvenskans bästa back allroundmässigt. Där är ju en liksom lite missräkning. Men jag tror man har gjort misstaget nu på sistone att man har varit in för mycket mätta spelare. Som Kokkonen, Boom, är ju lite varningsflagg. Jag tror det liksom blir felkonstruerat där lite grann. Snarare, för jag tycker ändå man har en ganska relativt renodlad fjärde line och lite energispelare. Jag tycker själva den konstruktionen är inte fel, men man har liksom misslyckats med Spears. Salminen är ju en mest ojämna spelare någonstans. Han levererar 1-2 briljanta passningar per match, och sen resten är han ju helt under isen och klen och vek. Det är en väldigt konstig spelare. Så att man är egentligen brustig på de här spetspositionerna.
Ja, om vi går till nuvarande säsong och inte hela Zetterbergs arv, det finns ju anledning att återkomma till det, men hönan och ägget här. Är det liksom Patrik Zetterberg, alltså han är ju huvudansvarig för sporten. Så går det dåligt för sporten så är ju han huvudansvarig. Det kan ju vara ett lätt sätt att liksom bara se på det. Att du är ansvarig, punkt slut. Sen måste man ju såklart också utvärdera resten och då se vad får vi ut av materialet. Som är det fel spelare eller får vi inte ut tillräckligt mycket materialet? Och jag tror att vi båda, jag menar, med tanke på, vi tror ju inte att Spears och Salminen kommer bli direkt höja sig till det som man värvade. Utan de är ju vad de är. Och jag vet inte om ni ser att det är så många, extremt många spelare som underpresterar, eller om laget inte är tillräckligt bra, eller om det är en kombination, eller hur? Oliver, hur ser det ut på det? Vad hade varit en, nu när du har facit efter halva säsongen, hur bra de här nyförvärven verkligen är, även om de inte kanske, vet inte om de är i toppform just nu, men man har ju ändå sett dem under 26 omgångar, man ser vad de kan då prestera. Vad hade varit en rimlig, liksom, okej placering om du bara ser på det här laget? Det ska ju inte vara ett topp 3-lag.
Alltså, nej, det ska inte vara ett topp tre lag, men jag tycker nog att man ska vara ett topp sex lag i alla fall, även med det laget man har på papper. Det finns en hel del vassa hockeyspelare i det här laget som jag inte tycker egentligen är särskilt nära att få ut sitt max heller, som jag tycker mig se med någon slags magkänsla, det man ska kalla det för.
Så. Vilka framförallt skulle du säga? Eller har du någon spelare på uppstuds som du verkligen så här, det här borde man kunna få ut mer av?
Jag tycker att jämfört med förra året så tycker jag att både Mikael Frycklund och Lukas Zetterberg till exempel har tagit klara kliv bakåt jämfört med då. Det är ju absolut kanske de tydligaste exemplen. Jag tycker att en sån som Alexander Lindelöf har spelat upp sig och blir bättre och bättre, men totalt sett att man kunnat få ut mer av honom. Samma sak egentligen med Jimmy Jansson, som jag tycker har blivit bättre den senaste tiden, men sett över hela säsongen borde ha mer att bidra med.
Och så är det mycket, håller med om att det här truppen, även om man inte är en trupp för topp tre nu när du har facit efter halva säsongen i alla fall, så är det en trupp som är tillräckligt bra för att komma topp sex.
Ja, men det tycker jag absolut. Och de här svajiga prestationerna är ju svåra att förstå sig på. Som Lindelöf har ju varit väldigt bra, men även nu tycker jag att han gör ju hårresande misstag blandat med fantastiska grejer. Jag har lite svårt att förstå mig på det, för sist han var här var han inte riktigt så. Jag tycker en sån som Lundsjö, som jag egentligen har gillat väldigt mycket, jag tycker också han har tappat i kvalitet och jämnhet. Det är ju lite svårt att få runt skallen. Varför? Det beror ju på någonting.
Ja, och det är ju spelare. Nu nämner ni många spelare här som har varit här några säsonger. Så det är ju inte bara nyförvärven då. Utan det är ju spelare som Thomas Pannanen har haft bra effekt på tidigare. Och helt plötsligt bara.
Det är därför jag menar delvis också att jag inte bara tycker att det handlar om nyförvärven. Utan att jag tycker att det finns spelare i det här laget som vi har sett mycket, mycket bättre än vad de är just nu. I viktröjan med Thomas Pannanen. Så det är därför jag menar att det är svårt för mig att peka på att det bara handlar om att värvningarna har varit för dåliga, vilket de, ja, men som vi har varit inne på hela vägen här, det har de varit, det kan ingen förneka. Men för mig finns det också en bit till där som gör att vi inte presterar så som man tycker att de borde.
Nio ska man inte ligga med den här truppen. Så att det, nej, men spetsvärvningarna behövs, och vi har ju varit inne på förut med värvningar och så, men ska man ta sig upp där, topp tre, topp fyra och vara det där laget, då är det ju mer än en värvning som slår, spetsvärvning säger jag, det har man ju redan gjort som inte har slagit väl ut. Men en spetsvärvning som slår väl ut, man är ju längre än så ifrån, om vi bara tittar på hur det ser ut just nu. Så man är en hel del ifrån. Ja, vad landar vi om vi avslutar just det här segmentet? Patrik Zetterberg får gå. Hur mycket var hans ansvar i det här, att det gick så här fel? Och var gick det fel? Alltså, slutorden om just den delen att Patrik Zetterberg får lämna. Vad landar du till slut i, Oliver? Hur mycket var hans fel i det här? Vad gick han fel?
Ja, det är det vi har varit inne på. Att han har framför allt varit för dålig på att hitta spetsvärvningarna utomlands. Som, ja, men egentligen tror jag alla klubbar som vill upp från Hockeyallsvenskan till SHL måste träffa på några, ja, men kanske framförallt liksom mindre namnkunniga nordamerikanska värvningar som ska komma in och vara seriens bästa spelare. De har Zetterberg egentligen aldrig hittat rätt på. Och det där är nog liksom det största man har gått fel. För hade man hittat rätt på ett par sådana spelare den här säsongen, så hade det sett helt annorlunda ut.
Är det arbetsbeskrivningen på nästa sportchef? Att verkligen ha ett bra kontaktnät på de nordamerikanerna?
Ja, men det är en absolut nödvändighet och nyckel. Det måste man ju ha. Sen tycker jag också, som ett slutår också, jag tror en sak som Patrik Zetterberg förbannar sig över nu är att han lät Pannarna vara kvar så länge. Jag var väldigt kritisk redan i slutspelet i fjol mot Björklöven. Jag tyckte det var alldeles för svajigt, ingen disciplin. Jag skrev ju faktiskt då att det behövs nytt ledarskap i Vik. Men Zetterberg surrar sig så hårt vid Pannanen av någon anledning som inte jag känner till. Givetvis med kontrakt och sånt där. Styrelsen kanske sa ifrån, men jag tror han tänker så att skit också, jag skulle ha bytt tränare. Då hade jag fått behålla mitt jobb. Kanske.
Ska man gissa vad Patrik Zetterberg tänker just nu, så tror jag ändå att han grämmer sig lite över liksom Thomas insats här. Han tycker ju såklart inte att han kan inte sitta och vara helt nöjd över Salminen-värvningen eller Spears-värvningen. Det tror jag inte. Men han tycker nog ändå så här att han har blivit lite vad ska man säga, att tränarna borde ha gjort ändå bättre med det här materialet. Så han känner sig lite orättvist behandlad, är det det vi gissar, eller vad tror du?
Men det är väl alla som får sparken från ett sånt här jobb, tänker jag. Ja. Att man tycker att det ska gå och få ut mer. Så att det tror jag absolut.
En sista grej, där kan man ju undra hur Lukas Zetterberg är ändå pappa som får sparken och hur den dynamiken påverkas. På ett sätt kanske är skönt att slippa det här att det är någon slags svågerpolitik. Att Lukas kanske tycker att det kan vara skönt, liksom kanske ett ok försvinner från Lukas axlar på något vänster, om man får spekulera.
Ja, det ska bli väldigt intressant. Även om det inte händer någonting mer, så blir det såklart väldigt intressant att se, bara som vi var inne på, psykologiska effekten av en sportchefsbyte. Så när man ser det bara liksom rakt av och ingenting annat händer, då får vi se om det kan ge någon effekt på Thomas. Oket på Thomas kanske också. Zäta har nog varit på ganska hårt, kan man tänka sig, tränarstaben i slutet och satt press på dem. Så att kanske försvinner någon slags, eller tvärtom, att det blir en större press. För han vet att Thomas kanske, att nu är jag nästan en ny sportchef kommer in. Vi får väl se.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
För det är ju trots allt då, som vi var inne på, en nionde plats, man har 35 poäng, man har då bara 5 poäng ner till kvalplats. Poängsnittet totalt över hela säsongen är 1,3-1,4 där, och poängsnittet de senaste 15 är alltså 0,86 om jag räknar rätt. Man har alltså 4 segrar på 15 matcher. Och det som sticker ut då, om vi börjar, ni får frågan vad är det som har gått fel på isen, så är det ju en sak som är ganska uppenbar, och det är att man hade mest insläppta mål. Nu spelade AIK här i söndags och släppte in några mål, så nu har man näst flest insläppta mål då, och man landar på 3,5 mål per match insläppt. Då är det svårt att vinna hockeymatcher. Om vi börjar där med defensiven, 3,5 mål per match i snitt insläppt, vad är det som har havererat här i defensiven, om vi börjar med Micke?
Ja, det som främst har hänt är ju att precis de här 15 senaste matcherna så har det ju totalt havererat försvarsmässigt. De första 11 matcherna, då släppte man ungefär 2,5 per match. Och det var ändå hygglig start liksom. Det är ju inte jättebra, men det är inte jättebra. Så att någonting har hänt, så att de senaste 15 har släppt in 4,2 mål per match. Det är som på det glada 80-talet på Wayne Gretzkys till liksom öppna spjäll. Och det är ju ett haveri som saknar motstycke med tanke på hur mycket man investerar i den här truppen. Så där tycker jag det faller tillbaka mycket på ledarteamet. Att defensiven har varit så, att man har så dålig vaksamhet, pucktitt, boxplay är ju 12 i serien. Det liksom funkar inte någonting. Samtidigt till tränarnas försvar så tappar man ju en hel del defensiva spetsar i Thornberg, Rowe, Jesper Johansson, William Wikman. Och så här i efterhand, efterklok, som inte jag såg på förhand, så har nog de saknats mycket mer än man kunde ana i det försvarsmässiga.
Är det här stabila? Vi pratade ju om det inför säsongen, att backsidan är mera spetsig på det sättet, att det är mer spets, alltså det här tydliga defensiva roller och tydliga offensiva. Förra säsongen var det mera tvåvägsbackar. Är det där man har gått fel, Oliver? Vad ser du största problemet i liksom, både spelmässigt och truppmässigt, nu när vi kan vara efterkloka efter halva säsongen?
Det är alltid trevligt att vara efterklok.
Ja.
Det är både och, skulle jag säga. Att man mådde väldigt bra av att ha två så ändå puckskickliga, men samtidigt också liksom defensivt stabila backar som Rowe och Thornberg i laget förra året. Det är ju spelartyper som liksom i mina ögon passar perfekt in i Thomas Pannanens spel, där liksom det ska gå ganska fort när man går till anfall. Då behöver man ha de här backarna som är ganska starka på att vinna puck och sen släpper de vidare på spelare i fart. det har man ju liksom inte riktigt fått in egentligen en enda spelare som har alla de egenskaperna som man tappar där. Utan man har fått in Oliver Boom som är, ja men, ganska vass på att få stopp. Men när pucken väl är på bladet så händer det ju, ja men, egentligen ingenting. Så att problemet när man har spelat till exempel, ja men, Jardeskog och Boom tillsammans är att man har liksom svårt, tycker jag, att ta sig framåt i banan på ett bra sätt. Utan det blir lätt att de två försvarar mycket. Och så har man fått in Alexander Lindelöf som ju, ja men, han är bra på att slå de här passningarna vi pratar om, men är ju inte den, liksom, den defensivt skickliga backen som varken Rowe eller Thornberg var. Så att, delvis att man inte har ersatt, ja men, kanske sina två bästa backar från förra året, men också tycker jag, som Micke är inne på, att det finns grejer som brister i försvarsspelet. Jag tror, kollar man statistiskt så är det nog så att Vik inte släpper till så det är jättemycket skott från skottsektorn. Men magkänslan är ju att de skotten som väl kommer från sektorn är ofta från väldigt, väldigt nära håll. Det är returer från nära håll, det är passningar nästan genom målgården. Så att just i det absoluta spelet närmast kassen så tycker jag att man väldigt ofta har varit väldigt svaga.
Och ytterligare en aspekt, de här toppbackarna man har ändå, Daniel Gunnarsson, Jimmy Jansson, kapten Jansson och ja, DG med alla rutin, är ju tänkt liksom visa exempel hur bra man ska vara. Och de två är bland de sämsta backarna defensivt. Mm. För de är inte vaksamma, de tittar mycket puck och ja, det är massa märkligheter defensivt på de två. Det sätter ju ingen bra standard, om man ska vara ärlig. Och där har ju Panarin inte lyckats nå ut till dem uppenbarligen. Få till den. Nu har Jans varit mycket bättre på sistone, men är på totalen jag pratar om nu.
Mm. Ja, Gunnarsson är ju en gåta.
Ja, men samtidigt har man ju förstått att hans fötter och ljumskar är relativt slut. Han avslöjade det till och med själv på vik.se i den här intervjun, att hans fötter hänger vidare. Så, men samtidigt, den vaksamheten är ju gratis att vrida på skallen. Och det har liksom inte funnits, så det bara ramlar ju på det där. Och sen har ju Boom varit en missräkning, tycker jag.
Är det spelmässigt också? För nu har vi pratat om alla spelare där som i stort sett alla har, med några undantag, liksom, underpresterat. Men är det också spelmässigt? Är det inte bara liksom, spelarna, truppen, backsidan i sig som visar sig vara för svag defensivt? Utan är det också i någon slags i taktiken? Ni som har tittat, spelar man för svårt sett till materialet? Behöver man spela liksom, enklare med, när man inte ser att det materialet inte riktigt håller för att...
Nej, det vet jag inte om det är just att man spelar för svårt. För jag vet inte om jag upplever att det liksom är... En massa misstag med puck till exempel som gör att Vik släpper in mål på det sättet. Så att, jag vet inte om jag skulle säga att man spelar för svårt. Men däremot tycker jag kanske att liksom Vik under Thomas Pannanen de senaste ja, två och ett halvt år i alla fall har slitit lite från och till med att liksom hitta sin försvarsmodell i egen zon. Hur aggressivt man ska gå. I vissa perioder så har man testat att liksom överbelasta kraftigt. Gå ut med två, nästan tre spelare ut mot sarg för att få stopp och vinna puck snabbt. Funkar inte riktigt det, då testar man ett annat sätt där man går lite mjukare och försiktigare. Funkar inte det, då går man tillbaka till överbelast. Jag tycker att man har ganska tydligt slitit med att liksom hitta sin defensiva identitet. Egentligen oavsett vilka spelare man har haft de senaste åren.
Mm. Vad säger du, Micke? Har du bara... Spelmässigt, om man tittar inte på att spela ett spelare, utan hur man spelar.
Ja, det blir någon mellanting ibland, och överbelastning, och så blir det passivt, och så går man bort sig. Ja, det är svårt att säga, men jag vet att Pannanen älskar överbelastning. Att det är det man fick bygga systemet. Det har ju Vik gjort den, alltså Niklas Johanssons dagar. Jag vet inte om den idén är lite passé. Jag vet inte riktigt, jag är ingen stor liksom, hockey... Vi får ta hit en hockeytaktiker sen. Och liksom gå, det vore väldigt intressant att fördjupa sig mer.
För det är väldigt talande att det blir väldigt mycket pucktittande ibland och väldigt ensamt mitt framför. Man utelämnar målakterna väldigt ofta.
Mm. Och försvarsspelet har ju inte varit så här superbra under Pannanen. Man har ju legat, tog upp det med honom när jag satt med podd. Det var 2,7 mål per match flera säsonger. Så att, generellt sett så har det ju inte varit så här super, om man säger så.
Vi kan gråta ner som försvarsspelet mer om ni vill, men... Det måste finnas fler faktorer som gör att Vik har inlett så här svagt. Vad har ni mer för förklaringar?
Powerplay har ju dippat ner till bland det sämsta i ligan. Det var ju sämst i ligan något tag här. Mm. Det är ju en jättestor grej tycker jag som är otroligt frustrerande.
Ja, innan Björklöven så var det väl sämst. Ja. Sen blev det 3 mål där då. Mm.
Och det är ju ett stort underbetyg till alla inblandade. Men just, jag tror man saknar den här spelskickliga backa väldigt mycket. Det är bara Lindelöf som är kreativ finessback. Han är inte den snabbaste och jämnaste heller, men han har ju det i sig. Sen resten har ju inte lyckats få till det där. Sen vet jag till exempel Anton Svensson, återigen med coachningen, att Anton Svensson vill spela mycket powerplay, men det slutar ju ofta, jag tror vi pratade om det sist. Han sköt mycket liksom på egen, sån här chansskott från stillastående. Och det tycker jag man ser lite för mycket av, att man håller på att suga på pucken och så skjuter man själv. Och det vet jag faktiskt att spelartruppen liksom var irriterade på coachen i powerplay, att man liksom inte styrde upp det där. Man lät spelare att utsvängarna för mycket.
Och det där är ännu ett problem som Vika haft ganska många år med Pannanen som tränare. Att, ja visst, första året i Hockeyallsvenskan så då gick man väldigt bra. Men sen de 2 åren därefter, då låg man långt ner, tror jag nu på rak arm här egentligen. Båda de 2 åren, utan att man kanske på papper skulle ha powerplay-formationer som liksom tillhörde de absolut sämsta i serien. Förra året fick man egentligen bara ordning på en powerplay-formation, och det var den som Mikael Frycklund drev, och ja, då kan man egentligen peka på samma sak 2018-19, att ja, Mikael Frycklunds powerplay-formation, väldigt bra då. Jag tror att det har, när vi har haft bra powerplay, så har det varit ganska mycket spelarstyrt, spelardrivet, och när då spelarna själva inte får till det, så upplever kanske inte jag att man får nycklar från tränarhåll på det sättet för att liksom lösa knutarna i powerplay.
Nej, och det märks ju tydligt. Man har en skytt som du säger, Lukas Zetterberg i powerplay, som borde kunna få ut mer, och man slås ju av när man tittar. Jag är ingen powerplay-expert på något sätt, men man slås ju av när man ser de topplagen, de skickliga lagen i powerplay, att det går fortare, men också att det ser väldigt enkelt ut, framförallt man möter Vik. Men det här hänger ju också ihop med att boxplay inte har fungerat heller. Det är en diagonalpass över hela banan och sen är det direktskott, och det behöver inte vara svårare än så. Och man tänker, hur är det möjligt att inte Vik får till den enkla, men liksom att få det se så svårt ut. Det är passningar på fel sida bladet och som du säger, skott i konstiga vinklar när målvakten är med och inte skymd och sådär.
Och någonting som jag tycker är ännu mer, nu 5-3 är inte så ofta, men när Vik får 5-3, alltså de får inte ens ett skott på mål. Nej. Ingen vet överhuvudtaget vad de ska göra. Och det var likadant i slutspelet i fjol mot Björklöven. Där var ju powerplay totalt uselt. Och som jag tror de hade 5% på dem, och Björklöven hade typ 35%. Och det såg man även sist här mot Björklöven. Jag tycker det var ganska jämnt i 5-5. Generellt över 60 minuter, men kanske lite vikhjärta där, man lite så här i en ögde. Men just powerplay är ju en enorm klassskillnad mellan Björklöven och Vik. Alltså man får ju andan i halsen bara Björklöven kommer in. De är hur lätt som helst, bara chans på chans på chans. Och Vik är som knappt kom in i zonen många gånger. Där är ju, det är faktiskt väldigt konkret. Den nya ledningen måste ju ta tag i det här, för det är så viktig del i hockeyn. Det är totalt haveri faktiskt.
Ja, och det är ju, vi vet ju att de tränar på powerplay, som är på träningarna, så det gör de ju. Och vi kan väl anta att man inte skiter i det. Att man tycker själva som tränare att det är en viktig del med powerplay. Det kan vi utgå från också. Så varför då blir det inte någon förändring? Oliver, ge oss ett rakt svar. Varför blir det ingen förändring?
Alltså, hade jag vetat det så hade jag inte, du hade inte jobbat här.
Nej, exakt.
Då hade jag jobbat.
Ja, men är det fel, eller liksom, är det att man låser sig vid en idé? Att liksom, på pappret så borde det här funka. Det är, spelarna måste ta till sig det här.
Jag tycker inte att man har riktigt låst sig vid en idé. För att man har testat mycket olika folk på mycket olika ställen. Så på så sätt tycker jag inte att man har låst sig. Men ska jag gissa på någonting, så är det kanske att den där riktiga taktiska skickligheten för att liksom styra upp ett powerplay saknas. Eller har saknats i tränarstaben. Nu vet vi inte vad Robert Nordmark kan komma in med för input där. Men jag tror kanske att det har saknats just den taktiska fingertoppskänslan.
Ja, och sen också kanske fingertoppskänslan i uttagningen. Vi har ju fått åsikter till oss från många som följer Vikings och frustrerade om att liksom Daniel Gunnarsson får fortsätta i powerplay 1. Att Lindelöf, man gick ju bra under powerplay ett tag, och då var det Lindelöf som stod på blåva med ett helt fel ute. Att man ville dela upp det och försöka göra 2 jämna linor. Hade man behövt liksom hålla sig fast vid en topplina och sen strunta lite grann i powerplay 2? Eller har man gått bort sig där på något sätt?
Nej, men grundfelet är att man låter Gunnarsson fortsätta spela. Jag vet inte om det är någon slags kontrakt att han ska spela powerplay. Men till exempel man hade ju Parkonen som var en duktig powerplay-spelare. Även i och för sig sämre. Han fick inte ens nosa på powerplay. Knappt någonting. Så det är ju någon hundbegraven där i. Och sånt där måste ju bort i framtida Vik. Jag vet att man säger att de bästa ska spela, men det är ju inte så. Utan...
Vad är det man vill ha ut med Daniel Gunnarsson där? Om vi tror att det inte står i kontraktet, vad är det man vill få ut med?
Just nu är det en hög skit man vill få ut av att ha honom i powerplay. Nu kommer jag inte på rakaren på, men det är väl Zetterberg och det är Gunnarsson och det är Wiberg som är högerskyttare. Mm. Och det är Blake Spears också som inte är tillgänglig just nu. Mm. Men vill man, som man ju ofta vill, ha en högerskytt liksom i den vänstra cirkeln då ur offensivt perspektiv, då är det han som får spela där just nu.
Sen gjorde han 15 mål på 2 säsonger SHL när han kom hit. Men det var ju mer som en skytt uppenbarligen. För mycket är det här ändå för Pannanens försvar. Allt handlar om passningsspel. Alldeles för ofta ser man backen som står högst upp på blå slå passningen, och då måste den som tar emot liksom ta emot pucken på liksom lite på sniskan, och det är bedrövligt. Alltså man blir förbannad. Ja, ursäkta nu. Jag är lite supporter. Jag har ju många hattar på mig som sagt. Ja. Det är ju helt bedrövligt där passningen, och det är ju svårt för Pannanen att styra upp, för det är ju någonstans grunden att få en känsla i passningarna.
Ja, vi är uppe på en sån nivå nu att det handlar inte om att lära dem att spela hockey. Liksom.
Nej, och det alltså måste ju sitta. Det är, alltså, hälften av passningarna i powerplay, det måste den som tar emot liksom vrida sig för att kolla på Mod och Björklöven. Det liksom sitter bara pang, pang, pang på blad hela tiden. Det är det handlar om.
Ja, det är ju faktiskt det är lätt som du säger, att säga. Sådana grundsaker.
Men det är ju svårt för en coach. Jag vet inte vad Oliver säger, hur en coach liksom gör det där grundpassningsspelet är för dåligt. Det är ju också för att spelarna är för dåliga helt enkelt.
Ja, det är ju alltså, att slå en passning, det är ju liksom det första man lär sig i hockeyskolan. Man lär sig att åka skridskor rakt fram, och sen lär man sig att åka översteg, och sen lär man sig att slå en passning. Så att, just att coacha passningar på bladet, det är ju liksom det är inte det man gör på elitnivå. Så.
Jag kanske inte hade blivit superomtyckt om man hade gått tillbaka till basic eller bara, nu ska vi träna passningsspel idag.
Jag tror Oliver och jag, vi får inte så många julkort från Vik-spelarna i år.
Nej, men... Men tittar man på vi har varit inne på ansvarsbiten. Eller vi ska avsluta det här segmentet först bara. Vi har pratat om powerplay, vi har pratat om det försvarsspelet. Vad är det mer som har? Giga har ju inte varit något monster i målet heller. Det behöver ju också Vik. Eller hur?
Absolut, ja. Nej. Han har ju ofattbart dålig räddningsprocent. Och han har vissa liksom tekniska brister, om man nu får säga. Ytterligare ett julkort jag inte får här nu. Men att han lutar sig framåt ibland, han tappar liksom, jag vet inte om han blir för het.
Tappar balansen också?
Ja, jag vet inte riktigt. Ibland ser det lite avvokt ut i mål. Jag vet inte vad det beror på att han liksom frustrerar. För man hör ju att han är en extrem vinnarskalle. Om det är någon slags frustration att han överarbetar situationer ibland. För när han är på topp var han ju fantastiskt bra från halva, eller från 15 matcher in i fjol. Var han ju otroligt bra. Han var ju bra i slutet. Lilla var med i slutspelet också. Men det är klart, det är ju en faktor.
Mm. Har vi fler faktorer? Ska vi inte stanna för mycket på alla saker som har gått fel.
Nu har vi snart gått igenom,
ja, men boxplay,
gått igenom alla delar.
Ja, men som du sa, Micke, JJ och Wikman försvinner från boxplay. Är väl en stor tapp uppenbarligen, att man inte har hittat de riktiga boxplayspelare. Lundsjö finns ju kvar som har varit en skicklig boxplayspelare. Bland annat. Men kan man säga att någonting försvann med Wikman och JJ? Det var två hårt arbetande, väldigt, väldigt lojala, hårt arbetande defensiva spelare.
Ja, det tror jag absolut att det är spelare som Wik saknar den här säsongen. Att det är väl en dimension som man på det sättet kanske inte riktigt har någonstans i år. Spelare som bara borrar ner huvudet och kör liksom allt efter bästa och ibland lite begränsad förmåga, men som också har en liten förmåga att få med sig resten av laget när det går tungt. Det saknar man.
Ja, och bara det här med att köra. Då tänker man ju, Kalle Östman har mer än bara den egenskapen. Men han besitter ju den egenskapen också. Mm. Så där har du tre spelare som skulle kunna, om man nu kan uttrycka sig på det, skulle kunna spela till det här laget. Ja, det är det så mycket. Det saknas de här riktiga skallarna där ute. Ja, kanske
absolut. Det är alldeles för mjukt och det finns inga riktiga ledartyper. Det är för många bekväma, ojämna primadonna-spelare.
Nu får du inga julkort.
Nej, men det har jag redan insett. Så du kan ju dra på ännu mer. Nej, men det är faktiskt så. Det har ju alla som ser Viki i tv. Trots att de här tv-människorna och media, de måste ju vara lite försiktiga för att liksom hålla relationerna för att intervjua folk. Jag vet ju hur det funkar lite. Men även de är ju mellan raderna extremt kritiska mot Vik, så att säga. Och det ligger väl någonting i det, så att säga. Och ytterligare en spelare man tappas lite så här, om man ska ge Zäta beröm att han hittar Niklas Rigelius, tycker jag var en riktigt bra defensiv kämpa.
Men då måste man väl ändå, han har ju ändå ett ansvar att bygga truppen. Mm. Då har man ju tappat den, man för mycket fokuserat på spetsen och inte riktigt sett den här delen, att de här grovjobbarna, vad de faktiskt bidrog med. Sen kanske man hade förväntningar på att vissa spelare skulle vara de grovjobbarna som inte har blivit det. Men det känns ändå då, med facit i hand återigen då, som att det saknas någonting där i den här truppen. Mm. Att det blir för mycket spelare som ska ha en spets. När den spetsen inte faller, om inte är i form, då faller hela korthuset. För att det finns ingen då, som du säger, som tar tag, bara borrar ner och tar tag i det. Kalle Östman, eller Östmans bror, Ludvig Östman, är väl ett exempel på kanske någon som fortfarande får ut det man förväntar sig av honom lite till där ute.
Mm.
Det är väl en av få spelare som gör det. Ian har gjort det bra i målet också.
Mm.
Har vi några fler?
Marcus Bergman tycker jag var kanske bästa forwarden.
Och det ser man ju när han kommer tillbaka, hans första match. Var det Almtuna eller var det Björklöven? Björklöven. När han går in och bara kör, fast han egentligen borde vara ganska trött efter halvan, med tanke på hur länge han var off.
Mm.
Han har ju den där skallen från den tiden, från när de var som bäst där, 18. Alltså,
som det är ju en spelare som liksom kan få med sig laget när när han kör. Det är ju en spelare som liksom kan ta över ett helt byte totalt på ett sätt som väldigt få spelare i Hockeyallsvenskan klarar av när han brottar sig fram liksom med sin fart och sin tyngd. Så att det är en spelare som verkligen har saknats de här veckorna som han har varit borta.
Det kanske säger någonting om spelsystemet, att det är just sådana spelare som står ut, att de här finesslirarna kommer bort på något vänster, så blir det inte riktigt. Så det blir en utmaning för kommande ledning att få till ett lite liksom mer avancerat passningsspel, få ut med finess, rörlighet, kreativitet.
Ja, för det som du säger, när vi hade ett lag bestående av ganska många av de här skallarna som kämpar men kanske inte hade den här absoluta kvaliteten, då gick man ju som bäst också. Nu pratar jag om kort perspektiv när man gick upp till Hockeyallsvenskan igen. Så det verkar vara den typen av, jag menar, Pannan och Zetterberg har varit med hela tiden, men det verkar vara den typen av spelare som har fått ut max och fått det här laget att ändå vara ett lag som är där uppe i toppen. Som du säger, få ut max av det som spetsas här, det som liksom saknas, det lilla extra för att ta sista steget. Där har du ju havererat. Så att du måste väl byta någonting. Sitter någonting i väggarna, att det är viss typ av spelare som gör det bra och kommer till sin rätt i det här viklaget. Det borde vara, som du säger, någonting med taktiken där som får inte de andra mer kreativa spelarna att komma till sin rätt.
Ja, men precis, det är någonting där som är svårgreppbart, men lite ligger de i det.
Vi går vidare till det som jag kallade krisplanen. Det här la vi upp det här programmet innan Zetterberg försvann. Så att vi får väl se om Oliver, om dina punkter har blivit förstörda eller inte. Jag bad dig att sätta ihop en krisplan för om nu Vik inte hade gjort någonting fram till vi spelade in den här podden. Vad skulle man göra om du fick bestämma i Vik? Vi ska se, du kanske inte hade sett out, så att du kanske har dina punkter kvar.
Jag hade ju som en av punkterna då, som jag också skrev i en krönika, att jag tycker att man ska börja med att byta tränare. Till att börja med då. Jag utesluter inte att man också skulle byta sportchef. Mm. Nu när man har valt den här vägen så, ja, absolut klokt kanske att behålla Pannan än så länge, om det är så som Micke var inne på tidigare. Att man kanske är ganska nära en ny sportchef som då ska kunna sätta sin prägel. Men om vi förbiser den då, så har jag åtminstone tre krispunkter kvar som kanske lite mer liksom mer på klubbnivå, mer på lite längre perspektiv, om man säger.
Mm.
Då är den första att jag tycker att man måste vara bättre på att kommunicera med supportrarna. Nu blir det här märkligt när jag vet att du har en tid inbokad med Viks ordförande Per Södergren direkt efter poddinspelningen, men att prata med Per Södergren har ju liksom varit Hockey Sveriges exklusivaste intervju den här hösten. Och så kan det liksom inte vara när det har sett ut som det har gjort. Vi har tidigare pratat om att liksom, eller satt en viss stolthet, det var ganska transparent. Och nu har man stängt igen fullständigt runt det här. Jag förstår att det är svårt att liksom, ja, vad ska man säga? Men man måste på något sätt kunna hitta punkter som man kan prata om med supporten. Jag har till exempel hört att fast det går så dåligt på isen så går klubben fortsatt väldigt, väldigt bra utanför isen. Det är till exempel en punkt som man på olika sätt skulle kunna lyfta fram för att visa för supportrarna. Det här är varför ni fortfarande ska tro på satsningen fast det går dåligt just nu. Så för mig så har det varit liksom under all kritik att styrelsen, framförallt Södergren då, inte har uttalat sig mer än ett mycket, mycket luddigt uttalande på hemsidan när Ålund-nyheten kom ut.
Ja, som du säger, är det inte viktigare än att de kommunicerar när det går dåligt för att liksom gjuta mod i styrka? Här känns man bara backat och så har man låtit alla diskussioner på forum och Twitter och bara ta fart överallt och missnöjet gro. Jag säger inte att man ska få tyst på missnöjet på Twitter, det har man inte möjlighet heller. Där alla ska tycka och tänka vad de vill. Men som klubb måste man ändå ha någon strategi för att så här, hur ska vi i allt det här missnöjet få supportrarna att se något hopp och förstå att vi också är med er, att vi tycker också att det är alldeles för dåligt och vi jobbar på det. Visst, man har sagt i ett luddigt brev som du säger, men utöver det så har det ju varit, vad jag har märkt, fullständigt tyst liksom mot, utan man har fortsatt försöka sälja kränga biljetter men låtsas som ingenting. Det är min åsikt, men jag tycker också att det har varit, ja, men jag tycker det är bedrövligt att man liksom backar så fullständigt när det går dåligt och stänger in sig. Så.
Jag tycker för sig det här brevet, jag håller inte med herrarna att det var så luddigt. Jag tycker det var väldigt bra formulerat och vasst formulerat, för att det stod så här, man hade, sportresultaten var dåliga en längre tid, man liksom gav absolut inget förtroende för någon. Så själva det brevet tycker jag, det tycker jag var liksom så bra man kan förvänta sig i det läget. Men däremot håller jag med om att de kunde ha gjort något mer, precis som du sa Oliver, att vi har väldigt bra ekonomi, liksom vi ser på oss, men det blir lite flummigt så här, men på något sätt någonting mera kunde man ha bjudit på.
Det finns väl ingenting att ställa. Det vill bara göra tv, ha med Zäta, ha med styrelsen, prata om det som alla ser. Och såklart man måste prata om det på ett speciellt sätt när man är från klubben. Man kan inte berätta allt. Och man kan inte liksom bara gå ner sig och säga att allt är skit. Så man måste ju försöka gjuta mod såklart. Det är klubbens uppgift. Men det går ju att göra.
Exakt, bilden som har blivit hos många supportrar märker man på sociala medier när det inte kommuniceras någonting är att, ja, men styrelsen är väl nöjda med det här. Det. De är tillfreds med hur det ser ut. Och tänker man till så förstår man att så är det såklart. Nej. Inte. Mm. Men det är också lätt att förstå att liksom magkänsloreaktionen blir att inget händer, inget sägs, ja, då måste de vara nöjda.
Så är det. Och det är ju rimligt. Eller på något sätt att magkänslan säger det. Att så här, okej, om de inte säger någonting, då är allting frid och fröjd. De vill fortsätta bara sälja biljetter till nästa hemmamatch. Och inte så mycket mer. Så att jag håller med om det. Vi diskuterar brevets utformning, men jag tycker att det är för lite kommunikation. Fortfarande, och jag tycker att det, oavsett om man kommunicerar med oss eller på hemsidan eller var någon sociala medier eller var man än kommunicerar, så är, jag håller med dig Oliver, att bilden blir att man har varit nöjda, och därför så har det varit en bristande kommunikation.
Punkt två, och det är lite mer på lång sikt då, att jag skulle vilja se att VIK har en sportslig kompetens i styrelsen som jag inte tror finns idag när man kollar på bakgrund och sånt från de som sitter i styrelsen idag. För att som det blir nu så hamnar ju liksom, eller som det har varit, så har ju egentligen allt sportsligt ansvar hamnar ju på en anställd i Patrik Zetterberg. Vilket ju dels gör att det kanske är svårt för styrelsen när man saknar den sportsliga kompetensen att fullt ut utvärdera jobbet som görs. Man kanske får gå ganska mycket på det Zäta själv har sagt. Men det blir ju också i ett läge där man är nu och man har sparkat sin sportchef, ska tillsätta en ny, så har jag lite svårt att liksom få en känsla för hur, ja, det kanske kommer framkomma bland annat av din intervju med Södergren här, som kanske är ute innan podden kommer, så det här kanske är gammalt då, men hur exakt går det till? Måste man ta extern hjälp här nu av någon, antingen gamla vikare eller av någon slags rekryteringsfirma för att hitta sin nya sportchef? För jag vet inte vem i styrelsen som har liksom den sportsliga kompetensen att avgöra den här sportchefen ska vi ha eller den här sportchefen ska vi inte ha. Och jag tror också att mer sportslig kompetens i en styrelse skulle kanske också öppna upp för liksom ett, nu säger jag inte att vi kan vara kortsiktiga, men ett mer långsiktigt sportsligt tänk där man aldrig hamnar i läget att en sportchef eller en tränare till exempel måste agera på olika sätt kortsiktigt för att rädda sitt jobb här nu.
Nej. Bilden har väl ändå varit, just för att som du säger, att styrelsen har lämnat över, du sa det, mycket till, som Patrik är ansvarig för sporten, han klarar det där. Problemet med en sån styrning är ju att det kan gå väldigt långt innan det händer någonting för att man själv inte har den kompetensen. Håller du med om att det skulle behövas kanske lite mer sportslig kompetens mer?
Ja, jag tycker alldeles, allt det Oliver säger är alldeles briljanta ord. Ovanligt briljant även på Olivers höga nivå. Men här tror jag, om jag inte är ute och cyklar så tror jag att styrelsen har en självinsikt om det här. Jag tror det kommer bli bättre nu att man har lärt sig en läxa av det här. För som jag uppfattar det, som enligt mina röksignaler, så kommer man, är man alltså nyfikna på att kanske, för det finns ju en enorm, det finns enormt kunniga människor runt om i Sverige. Bara det lilla jag känner, så jag vet ju några namn, om man får säga så, utan att nämna några. Jag vet ju så otroligt skickliga människor som jag skulle vilja se att Vik använder liksom som rådgivare, styrelsen. Och jag tror att de är liksom ödmjuka. Per Sjögren är en mycket framgångsrik företagsledare som tänker på ständiga förbättringar, så att man är ödmjuk och tar in. Det tror jag har varit en brist. Jag tycker det är en jätteviktig bit nu, Oliver, som du nämnde. Det är kanske det viktigaste av allt, eller vad jag får prata om.
Ja, för det ska man ju säga också, att styrelsen sen Per Södergren tog över har ju stort gjort ett kanonjobb med Vik i allt som har med klubben att göra runt om isen, där Vik liksom, men har växt enormt mycket sen vart man var. Ja, men framförallt då när man precis hade åkt ur Hockeyallsvenskan och stod väl med tre personer anställda på kontoret, tror jag, när man startade om där i Hockeyettan. Så att totalt sett styrelsen gjort ett mycket, mycket bra jobb. Men tycker kanske att det märks lite nu också när det har hackat på isen, att den där liksom, vad ska man kalla det för, pondusen runt det sportsliga finns kanske inte riktigt i styrelserummet idag.
Och jag tycker, om man ska vara styrelsens försvar, om man ska vara kritisk mot tidigare styrelsefolk och sådana här, så är det, ja, i brist på annat, det är bättre att hålla tyst än en massa dunkla, konstiga. För jag har varit ju vansinnig på tidigare, ytterligare en strykning från julkortslistan här. Men tidigare liksom vissa personer har liksom haft sådana otroligt flummiga uttalanden. Mm. Och det är ju mer skada än nytta. Så då tycker jag ändå den styrka att hålla tratten, om man inte har någonting att säga här i livet. Men ja, jag håller
utom,
med
utom här i podden.
Ja, precis.
Här får ni gärna prata.
Här ni talar. Jag har ju glappkäft här, men vad ska jag säga? Nej, men just det. Men samtidigt, där är en stor förbättring. Och jag tror, precis som Oliver säger, stärker man upp den sportsliga förankringen, så tror jag man är mer trygg och snacka om sådär. Men samtidigt är det en styrka att hålla tyst om man inte har någonting att säga här i livet. Det är kanske inte så poppigt att säga till två så här media-specialister. Jag kanske åker ut.
Punkt tre.
Punkt tre, och den här är väl kanske inte, det här är mer av en fundering. Och det är ju om det inte är dags för Vik att återigen skaffa sig någon slags vd eller klubbchef eller den typen av person som man inte har haft sen man lät Mats Brokvist gå i början av första Hockeyallsvenska säsongen tillbaka, måste det ha varit.
Var det så pass tidigt? Med årens
vid. Ja, jag tror att det var så pass tidigt. Så det är ett antal år som man inte haft en klubbchef nu, och Vik börjar bli ganska, det är en ganska stor klubb. Det börjar bli liksom, man har en stor omsättning, man har rätt mycket anställda, och ja, det är klart att klubbchef hit, klubbchef dit. Vi vet inte exakt hur arbetet på kontoret är organiserat på det sättet, men jag skulle kanske vilja ha en ansvarig som liksom har en helhetsbild över hela klubben. Som får en helhetsbild över både sport och kontoret och marknad och liksom biljettförsäljning och hela den biten. Jag tror kanske att en sån person skulle liksom underlätta någon slags långsiktigt klubbtänk, istället för, återigen som vi var inne på, att det liksom blir enstaka personer som styr sporten och som kanske måste styra det snarast utifrån att behålla sitt eget jobb, jämfört med och liksom ha ett långsiktigt klubbperspektiv.
Intressant. Jag har inte varit i en organisation, så jag vet inte hur det funkar. Det är bara den här platta organisationen som jag har varit i. Så att, ja, men det är väl som du säger, ju färre, det kan vara bra med färre personer, det går snabbare vägar, fler får eget ansvar, men det kan också bli, som du säger, att man blir väldigt kortsiktig i att behålla sitt eget jobb hela tiden, och att man blir en liten egen ö som ska styra. Så att har du styrt väldigt mycket när det gäller sporten. Om han hade fått några andra ögon kanske lite närmare sig, nu spekulerar jag igen då, en styrelse lite längre bort, fått någon som är lite närmare sig med mer sportslig kompetens, så kanske hade gjort skillnad. Nyförvärv tog du inte upp. Jag vet inte om du har du den punkt där, eller Mikaela, har du någon annan punkt du vill tillsätta? Men Nyfärg måste väl också in i den här som en krisplan.
Ja, men den omedelbara krisplanen är ju att rusta upp laget på isen för att först och främst klara och undvika negativt kval. Det är ju faktiskt så verkligheten ser ut.
Och vad behöver man då?
Backsidan är ju otroligt stabbig och där måste man ju jaga in helst två riktigt spelskickliga backar som kan få ordning på powerplay och det kreativa. Jag tycker till alla forwards försvar i Vik, så det kan ju inte vara så jäkla roligt att ha de här backarna bakom sig offensivt. Man vet ju själv det lilla man har spelat. Har man riktigt bra backar bakom sig när vi spelar innebandy där, Peter? Vi hade ju några. Det är ju jäkla skillnad alltså som forward. Mm. Och där ser man ju på Modo när de var här, så de dominerar ju med de här backarna vilken kedja de hade inne. Jag tror det är lite underskattat. Och det där var du inne på, Oliver. Jag tror jag har varit lite för dålig på att tänka de banor innan säsongen. Du har ju kritiskt här, sätta fart på pucken. Mm. Där brister väldigt mycket. Så det är det absolut mest akuta behovet. Och sen en annan liten aspekt, bara lyfta vad ni tror. Om jag fattar rätt så var Patrik Zetterberg och Patrik Berglund väldigt tajta. Så det kan ju vara en sån där fråga nu, hur Patrik Berglund ser på det här. Om de tycker att man kastar Zäta under bussen. Eller vad man nu uttrycker sig.
Mm. Intressant. Ja, nej, jag vet faktiskt inte hur mycket vad han har bäst kontakt med i Vik.
Ja, men det är ju liksom min förståelse också att Bulan och Zäta är liksom tajta sen innan också. Inte bara som i någon slags en sportchef jagar en spelare relation, utan att de har haft en relation även utanför liksom hockeyn sen innan. Så att absolut någonting som är tänkvärt i alla fall, även om det blir väldigt mycket spekulation.
Mm. Förutom backar då? Det måste väl in en center? Nu har ju Frycklingen tappat formen också, men så är det väl ännu mer hjälp på centersidan.
Ja, jag tycker absolut. Det jag är också inne på, ja, men som Micke säger, spelskickliga backar. Men jag tror att ska man bara plocka in en spelare, så tror jag ändå att det är en riktigt bra center som liksom på kort sikt kan göra störst skillnad i det här laget. Mm. Även om backsidan ju också är liksom i tungt behov även av numerär, om man säger det. Man bara är 7 stycken nu och ja. Så fort någon är skadad så har man bara 3 backpar att gå på. Ja, Micke, där var Peter Hofström tvungen att lämna oss på en lite kaosartad dag på VLT här för att åka och träffa Viks ordförande Per Södergren. Men vi har ju den stående punkten i podden kvar här. Det är månadens Slangen och månadens Grebenchikov, eller månadens Greva som vi brukar kalla det för enkelhets skull, som vi ska plocka ut här. Så att jag tänker om, vi börjar väl på den goda sidan som vanligt. Vem eller vad är månadens Slangen för dig?
Jag tycker Jimmy Jansson har lyft sig dramatiskt både offensivt och defensivt. Det är faktiskt imponerande hur han har tagit sig samman från en väldigt svag start. Så det vill jag faktiskt lyfta, kaptenen, hur han har spelat.
Ja, jag har sett också att det ifrågasätts hans ledarskap lite från och till här, men där är min bild från att vara mycket på träningar och sådär, att även om man på utsidan kan liksom framstå som en liten skojare sådär, så tror jag att han är en väldigt viktig ledare för laget också. Jag lämnade Vik lokalt på min månadens Slangen, så dåligt har det varit, tänkte jag säga, och men vill ändå lyfta fram Pontus Holmberg, som utan att jag har sett allt för mycket, vad jag förstår, gör det väldigt starkt när han på allvar är på väg att slå sig in i Toronto nu. Det är inte så många år sedan man får backa till när Vik precis åkte ur Hockeyallsvenskan och skulle börja om i Hockeyettan, där han ändå hade ett antal namn före sig i någon slags hierarki bara i Viks J20. Spelare som idag inte är någonstans hockeymässigt, medan Pontus har tagit sig hela vägen till NHL som late bloomer är väl att ta i, men som någon som absolut inte var den bästa junioren i Sverige i sin åldersgrupp, och ju kom med i juniorlandslag eller landslag först under liksom hockeyettanåret i Vik. Så att månadens Slangen blir Pontus Holmberg för mig.
Ja, det är extra roligt för att han visar hjärta att stanna i division 1 med Vik. Och var fantastiskt bra, ända för att han bröt tummen eller vad det var. Jag tycker det är extra roligt för Pontus, hans familj, men pappa Jörgen är ju en extremt sympatisk man. Och det är extra roligt när det går bra för sådana familjer med alla. Så det värmer i hjärtat verkligen.
Mm, då lämnar vi det glada bakom oss och avslutar. Det är ett dumt upplägg det här, för vi avslutar liksom alltid podden på en bad note. Men månadens greba, Micke, vad har du?
Den äkta greba fick gå från sitt KHL-lag, såg jag nu. Så att jag vet inte vad som kommer hända där.
Du menar att det är greba som är månadens greba?
Ja, vi tar in greba igen. Det kan ju inte bli sämre. Så det är mitt förslag. Det är politiskt korrekt. Nej, man ska inte skämta om de här tragedierna. Ja, men från skämt till allvar här. Jag tycker Mikael Frycklund har ju tappat något alldeles kopiöst. Jag tror det är en väldigt viktig faktor till att Vika sjunker igenom. Så han är ju lagets viktigaste spelare. Potentiellt sett en av seriens bästa centrar. Han hade ju sjukdomsproblem där. Om det är någonting som stör honom. Eller det är nog det helt enkelt som kanske inte vi vet om. För han är ju helt under isen de senaste nästan 10 matcherna. Och där hoppas jag att han mår bättre snart. Eller vad det nu beror på, jag vet faktiskt inte.
Nej, jag vet inte heller. Jag kan inte påstå att jag har hört någonting. Men du har ju helt rätt. Och att Frycklund är ur form går ju såklart tätt att koppla ihop till det vi var inne på innan. Med att powerplay just nu inte funkar alls. Det är väl kanske där det syns allra mest på något sätt. Så där är jag helt med dig att Mikael Frycklund ska och borde och måste vara mycket, mycket bättre för Vik än vad han är just nu. Jag kör en bredare månadens greba som går till egentligen hela Vik från matchen mot Almtuna, där jag tycker att man verkligen svek David Otter som lånades in från Sura när Vik har målvaktskris, kastas in i sin första hockeyallsvenska match. Och faktiskt blir direkt sviken av sina lagkamrater som inte gör någonting för att hjälpa honom. Han släpper 4 mål, va? Möjligtvis är det väl ett av dem skottet från toppen av teckningscirkeln som han ska ha. Men på de övriga 3 så är han ju helt chanslöst, lämnas helt ensam av sina lagkamrater. Och att, det är faktiskt helt obegripligt för mig att man, när man vet att man har en debutant från Hockeyettan i målet, går in i matchen och det första man gör är att man hostar upp en puck i eget slott till en helt ensam gubbe som får friläge efter 15 sekunder och sätter 1-0. Det är ju i princip att bli kastad under bussen av sina tillfälliga lagkamrater. Så att där får hela Vik bli månadens greba.
Ja, det var ju Salminen där som slog en blind puck. Och det är väl lite symptomatiskt för hela Vik att det är lite sådär careless, eller vad man säger. Och det svider ju hjärtat, för jag såg en line-upen med Otter när han åkte in. Eller inte line-upen, vad heter det? Presentationen de åkte in där. Vilka otroliga skär han tog där. Han var liksom laddad. Så det var ju faktiskt jobbigt att se. Men nu är det nya tag här. Vi får börja försöka positivt att det kommer in med lite nya vindar här med sportchef.
Eller ja, vi får väl till att börja med se vem som står i mål här i mellandagen. Om Jörgen Gustafsson är tillbaka eller inte. Eller om det återigen blir att det ska vara David Otter eller Jonas Eneroth i målet. Mm. Där vet jag faktiskt inte hur det är med Hockeyettan när de drar igång igen. Om det väntar först efter nyår. Eller om de också ska igång där, så det kanske blir svårare att få lån. Men det är ett framtida problem och inget vi ska ta och dryfta här i podden nu. För nu ska vi ta och packa ihop här. Jag måste be mig hem mot Stockholm. Du har säkert viktigare och bättre jobbsaker att göra än det här.
Ska hem till min lilla papillonhund här och rasta henne.
Också viktigt. Stort tack Micke för idag. Och så önskar jag både dig och alla som lyssnar och även Peter Hofström som har lämnat en god jul, så hörs vi i Vikpodden framöver.
Tack så jättemycket, Oliver.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.